Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Stort tack som sagt för att jag får komma hit. Det är lite lugnare liv nu än det där var. Det var för ett antal år sedan, tror jag. Ja, då var det stökigt på många sätt. Men jag såg ut att straffa mig ur från alla sammanhang, så att nu har jag väldigt mycket fritid. Så det är skönt. Ekonomiskt är det en mardröm. Själsligt och andligt är det ju fantastiskt på alla sätt att slippa hålla på och skriva massa saker som folk medvetet eller med illvilja eller bara för att jag har uttryckt mig klumpigt och slarvigt väljer eller inte kan annat än missförstå. Så det är skönt att numera bara få ägna sig åt fotboll i stort sett. Och då är ju en stor del av mitt fotbollsintresse är ju från den italienska sidan, eftersom min far är italienare och mamma är svensk. Men jag är italiensk medborgare enbart, vilket jag är väldigt stolt och glad över. Och vilket även har lett till att man slapp göra lumpen om ett annat när man var ung. För på den tiden när jag föddes då fick man ju pappans medborgarskap. Så min storebror som är 6 år äldre, han är svensk medborgare, vilket han har försökt ändra på vid något tillfälle just innan han i sin tur skulle göra lumpen förut. Men då fick han mammas medborgarskap för att mina föräldrar inte var gifta. Sen han har gifta sig, sen fick jag då pappas. För min far har aldrig bytt medborgarskap, fast han har bott i Sverige sedan början av 60-talet. Jättekul bara för det första att vara tillbaka i Dalarna igen. Jag hade ju faktiskt för just några år sedan rätt mycket med Dalarna att göra. Jag var en del av Don Andersson-veckan under flera år och invigningstalade där. Hade även stoltheten att vinna Don Andersson-priset 2007, vilket för mig är det bland den vackraste man kan få vara med om, att vinna ett sånt pris i en poets namn som man hade läst hela sitt liv. Och sen när de ringde från Don Andersson-sällskapet och sa att du har vunnit Don Andersson-priset, tog 2 veckor innan jag fattade. Jag ringde tillbaka flera gånger och vi mejlade och jag frågade om det var sant och om någon har förfalskat mejlet och allt möjligt sånt där. Det var overkligt stort att få vara där uppe på vid låtsastugan och få det där priset den där dagen 2007. Så det är någonting jag värdesätter oerhört. Sen, apropå att få sparken, vi kanske återkommer till en del av de grejerna sen, men jag åkte ut från Don Andersson-veckan sen när de fick för sig att jag var stod politiskt åt ett håll som jag inte står, och det var en massa snack, så då fick jag inte, men det är som det är lugnt. Men jag hade mycket med Dalarna att göra under flera år. Jag skrev ju Folkkuriren också, Dalarnas tidningar, under flera års tid på kultursidan där, lite krönika och lite annat. Jens Rundberg bland annat, som jag vet inte om han är kvar på Dalarnas tidningar. Är han det? Han är underbar faktiskt, för han tog in mig. Det började 2002, var jag i Ludvika ihop med en kompis och gjorde en katastrofal föreställning som inte alls var speciellt bra. Och då fick vi en jättedålig recension och den var ju helt rättmätig, och då blir man ju arg såklart eftersom de hade rätt. Så då ringde jag till den här tidningen, och det var Dalarnas tidningar, och då fick jag prata med just den Jens Rundberg som jag skällde ut efter noter då, för jag tyckte det var fruktansvärt dålig stil av att de inte gillade det jag hade gjort. Och efter det så anställde han mig. Så man kan gå olika vägar lite beroende på vilket temperament. Jens Rundberg valde liksom, han verkar ju helt tokig, vi tar in den gubben. Det gillar man ju. Peace and Love har jag varit på flera gånger. Det är sant. Under de här publika åren där som jag hade ett gäng. Kanske tar det lite så här mer i ordning så småningom. Men det var jättekul att få komma hit igen. Det var länge sedan jag var här nu, så det känns jättebra. Den italienska delen, om vi börjar där då, det är ju som sagt min far som är uppväxt, född i Vicenza i nordöstra Italien nära Venedig. i en liten stad där, ute på landet där bland majsfälten. Och han kom till Sverige tidigt 60-tal till Göteborg SKF som arbetskraftsinvandring. De hade ju skyltar ute på landsbygden, framförallt i Italien, där de raggade arbetskraft helt enkelt efter kriget. Det var många i Italien som hade det svårt, och det var ju liksom det var ju analfabeter, och det var en oerhörd fattigdom och sådär. Och då kom stora svenska företag och lockade dit arbetskraft både från Italien, Grekland och Jugoslavien dåvarande och sådär, och sa att kom till Sverige, det är guld och honung, och där kan ni jobba och tjäna pengar och sådär. Och delvis var ju väl det sant, även om de fick bo i baracker och det fanns inget rödvin och de visste inte vad vitlök var.
För...
Just det, den kom exakt faktiskt. Jag har gjort en... Den kommer därifrån. Men jag tror att det dröjde ett tag innan. Alltså du gjorde det via i Gamla stan eller?
Ja,
raggade han på det pappa eller var han? Nej, bra. Han raggade på allt annat annars möjligen i så fall. Men det är sant. Men de hade ju, det talades ju om Sverige på ett visst sätt då. Så när han kom dit så blev han väl liksom både... Det stämde ju naturligtvis en del och vissa grejer var ju såklart intressanta då. Men han bodde där, jobbade stenhårt och sen gick han på Rondo en kväll i Liseberg, dansställe. Då var det väl någon form av nattklubbställe eller musikalställe numera. Och träffade då min mor. Och det hade han ju sagt innan till sina häftiga italienska polare när han åkte upp. Han var väl strax över 20 då. Att nu ska man ju åka och träffa blondiner och sådär. Och blåögda svenska tjejer som bara går runt, om ni vet, på stan. Och mamma är ju brunett och mörka ögon. Så hon ser ju nästan italiensk ut hon med. Men då träffades de. Hon var väldigt ung. Hon hade en kille, det struntade ju han i. Och hon med så småningom. Och så blev de då ett par. Då hade ju min mamma ändå liksom att det här är ju något äldre italienare. Det är ju stökigt liksom. Så han fattade väl det, att det kanske inte blir någonting där. Så han åkte tillbaks. Och så trodde väl mamma att då var det liksom end of story där. Det blir ingenting mer där. Men min pappa i någon sorts smyg fick för sig att han avslutade det han skulle göra på SKF Göteborg och åkte hem. Och hade tänkt att åka hem för att stanna hemma i Italien då. Men valde att åka tillbaks utan att säga något till mamma. Så han åkte bara upp med tåg och ringde. Han gick av i Kungsbacka. Han skulle gå över Göteborg. Han gick av fel, men han gick av i Kungsbacka. Och så ringde han på något sätt i någon automat till morfar då, hennes pappa, och sa att nu är jag här på halvtaskig svenska. Så de fick komma och hämta honom där. Och sen dess blev han kvar. Det finns en liten skön grej som jag gillade, som jag jobbat mycket med radio också. Det var att när min pappa åkte upp den här andra gången så sa farmor, hon tog en sån här halvstor radioapparat som han tvingade på honom, som han skulle ta med sig upp till Sverige för att lyssna på italiensk musik i det kalla landet. Så han fick ta med sig den hela vägen upp där. Sen blev han då kvar och stannade i Sverige och jobbade som vaktmästare på ett sjukhus som min mamma jobbade inom hemtjänsten. Och sen kom min bror 66 och jag kom 1972, och vi levde liksom ett hyfsat normalt sånt här mögelskadat radhusliv i en förort i Göteborg och flyttade in till stan från den här förorten i slutet av 80-talet, på andra 90-talet, när det började gå bättre för min pappas kusins klädsföretag i Italien som hette Aquaverde på den tiden. Som gick väldigt, väldigt bra och det blev väldigt snabba pengar. Och som ofta när saker går ting väldigt bra i Italien och det är snabba pengar, så är det ju svarta pengar va. Det är mycket sånt fortfarande i Italien på väldigt många olika sätt och vis. Så,
och det måste vara gröna vatten.
Exakt så, grönt vatten. Och jag kommer ihåg en stor grej var när Robert Prytz, en stor svensk fotbollsspelare på 80-talet, satt i en direktsänd tv-sändning och hade på sig pappas eller min kusins kläder i tv då och fick liksom reklam. Det här är ju liksom mitten 80-talet, det existerade ju. TV3 fanns inte ens. Ja, ni vet, några av er var ju med sig. Så, att, ja. Så det var ju liksom, det gick väldigt, väldigt bra, men det var väldigt mycket snabba pengar. Det var mycket svarta pengar, mycket konstiga pengar. Och det var mycket åka och köra bilar inom Europa med kontanter i resväskor, i bagageluckor och sånt där över gränsen utan att berätta det och sånt. Och det är mycket kan man säga om min pappa. Han är fantastisk på alla sätt och vis, nästan. Han är en av de bästa kockar som jag överhuvudtaget kommit i närheten av. Han kan gå upp 25 och bara skala räkor. Han har ingen koll på någonting annat i sitt liv, men mat är liksom hans symfoni. Det är total harmoni, fullständig ordning, har koll på allting. Men just det här med att köra svarta pengar på det, som i en deckare genom Europa, det är inte hans... Han börjar ju svettas redan, liksom, det går ju inte. Liksom. Så han, det stred emot honom väldigt mycket. Ändå när mina föräldrar skilde sig sen i slutet av 80-talet så valde han att flytta tillbaks. 1989 var det, kommer jag ihåg. Då skulle han lämna Sverige för gott. Jag var då 17, skulle fylla 18. Peter var över 25. Han kände väl att det är nu i det läge att flytta tillbaka till Italien och lämna Sverige då efter 25 år här. Men kom tillbaka efter ett halvår. Dels beroende på de här grejerna med pengar och ekonomi och affärerna, hur de gick till. Men också att det Italien han hade lämnat var ju naturligtvis ett helt annat Italien han kom tillbaka till. Och han hade väldigt svårt att förlika sig med det. Och är en väldigt vemodig. Han är i livet fortfarande i allra högsta grad. Går runt i ett halvprogressivt kollektiv i Göteborg, dricker rödvin och ringer damer alldeles för ofta med konstiga, de dyker upp i olika, jag vet inte vad det. Men han har det bra där. Och sen, de har ett matlag där de turas om och lagar mat. Men han är ju mycket bättre än alla andra, så han kör ut alla i sitt eget matlag. Och sen lagar han allting själv, alla är nöjda. Han sitter och säger, vad var det jag sa, da kap och såna grejer. Och sen även när det är andra matlag kör han ut dem med och går in själv. Så det är bara han som är matlaget i hela kollektivet. Och det bästa är, alla är nöjda med det för han är så bra.
Vad är det för
favoritmat
då?
Han gör ju, minestronesoppa. Den är ju fantastisk. Och sen är ju pasta såklart. Allting han gör rör vid blir bara...
Ja,
det är bara italienskt. Nej, det finns inget annat alls. Det är liksom, jag tror han åt thai-mat när han var 70 första gången. Och nej, jag tycker inte gott till det. Ja, men du har ju inte ätit det någon gång ju. Nej, så testar han kokosmjölk. Ja, det var rätt gott, men det är du vet lite. Så det är hur han gör det som är bäst, och det är ju bäst. Det finns ingen som gör godare mat, så att det är ju bara att backa liksom. Men det tyckte jag, det minns jag så väl, hur liksom, jag fattade inte då när jag var så i den åldern. När jag fattade kanske lite senare just det där att liksom man lämnar ett land som ung, kommer till ett nytt land och sen då att inte vara hemma någonstans, att vara hemma på båda ställena, men att försöka återvända till det som då var hemma, och det är inte hemma längre, och så ska man återvända till sig och så vidare. Det är ju en grogrund för, om inte melankoli, så åtminstone någon form av vemod och rastlöshet och även rotlöshet i någon mening. Så det tycker jag har präglat honom. Det har väl även kommit att prägla mig i stor del, det där, utan att liksom för den saken skulle ha två hemländer på det sättet. Så. Men det finns, som det står lite på hemsidan inför, det är ett temperament som jag har förstått har lett mig både väldigt rätt i livet, och det har också lett mig rätt mycket fel i livet. Men det temperament som jag delvis är liksom ganska stolt och liksom glad över, och som jag kanske till och med över de sista åren har lärt mig att hantera något bättre möjligen. Men jag vet om att jag har det i alla fall, liksom, det italienska i mig. Jag kan väl, och det är någonstans ibland när man känner att man går på kant med allt och alla. Och det handlar inte så mycket om, jag tog körkort för en månad sedan. Så jag försöker liksom lära mig att köra bil, och det tycker jag hanterar hyfsat bra. Utan det är mer, om man tar exempelvis en del av det jag höll på med för ett tag, som man skriver krönikor, jag jobbar på Expressen under flera år. Att man la ner väldigt mycket patos, mycket hjärta, mycket energi. Pretentiös är någonting jag blir kallad väldigt ofta, vilket jag är väldigt stolt och glad över. Eftersom man tycker att man ska ha pretensioner med det man gör, annars ska man låta bli att göra det. Liksom. Men att man brinner lite i båda ändarna, att man lägger sitt hjärta på ett fat, att man tar ut det man har och visar, det här är jag, det här är vad jag har, så här tycker jag, vad tycker ni? Och att folk blir arga och märkligt förnärmade av det, provocerade av den öppenheten. Det fattar inte jag riktigt, att det är någonting som går på tvärs rätt mycket liksom, med det svenska då, om man får vara generaliserande. Och det kan jag tycka är sorgligt i någon mening. Samtidigt som jag är övertygad om att precis under ytan så ligger det ju väldigt mycket oförlösta passioner, mycket sorg, mycket vemod, mycket ilska, mycket längtan, mycket andlighet, mycket saknad, mycket kärlek, förvirring och allt sånt där. Även hos alla människor liksom, i det här landet med. Men vi har lite, vi har en ishinna emellan, och sen kommer känslorna liksom. Och det kanske är bra i någon mening, och ibland får man lära sig att hantera det om man är dålig på det. Men där har jag råkat illa ut många gånger och hamnat snett. När det gäller mitt eget liv, ska jag inte gå in på det allt för mycket, men en del kanske, så kan man väl säga att jag har, när det gäller yrkesmässigt, så har jag liksom bara gjort grejer, saker. Jag gav ut min första bok när jag var 20, 1992. Sen dess har jag gett ut 18 böcker till. Nästan en varje år sedan dess. Jag har fått göra i stort sett allting jag drömde om att få göra. Jag har fått spela in skivor och turnera med mina rockidoler från när jag växte upp. Jag har fått skriva en bok om rockgruppen Imperiet med Joakim Tåström, för det som minns dem. Jag har fått göra Karlavagnen i P4. Några av er kanske kommer ihåg och lyssnade på den. Nu är det Sanna Lundell, tror jag, på fredag. Jag har fått turnera liksom land och rike runt, uppträda för en massa människor. Och jag har fått göra allt det som när jag satt på Solrosen i Majna i Göteborg och fröstade och drack starköl hela dagen. drömde om att få göra och som jag ville göra och som jag sa till alla att jag skulle göra, det har jag gjort också. Och ändå jag är liksom allt annat än nöjd och alltid numera fortfarande kanske lite väl ibland överdrivet förbannad över att jag inte har gjort mer, inte har nått ända fram, inte har lyckats med det och där är det slarv. Jag försöker bli med god hjälp av hustru och andra, mest hustru förut. Se det som jag har lite mer än det som jag inte har. Se det som jag har möjlighet att uppnå istället för det jag har förlorat och sådär. Om vi ska ta den biten med att förlora saker så kan man ju se det på olika sätt. När det gäller att förlora olika yrken och sånt där. Några av er kanske kommer ihåg någon lunch som jag gick och käkade på vid ett fönsterbord i Gamla stan som gjorde att jag åkte ut från en massa sammanhang. Och den behöver vi inte gå in på allt för mycket så där. Det är ett halvt decennium sedan. Jag lever fortfarande i sviterna efter att ha ätit lunch med folkvalda. Och det är som det är med den saken. Jag har förlikat mig med det. Det har lett mig väldigt mycket rätt. Det har lärt mig, tvingat mig att lära mig att se vem jag är, vem jag inte är, vad jag vill göra och sådär. Sen har jag fått gå det den hårda vägen och hade kanske uppskattat någonstans att det hade varit något mildare ekonomiskt framförallt, eller hela den här. Att när, apropå hur Sverige och Italien skiljs åt, Sverige är ett land där alla går med strömmen. Det är sån här generalgrej man kan säga, men det är faktiskt på det sättet. För om någon säger att den människan är sån och sån, håll dig borta, då är det ingen som tänker, ja men vänta lite, ska vi kanske av den anledningen ta och kolla? Utan nej, då stänger alla av liksom. Vad händer nu? Det är ju underbart alltså. Ja, det är lugnt. Och grejen med det här landet är ju att då gör alla gör vad alla andra gör. Så exempelvis om vi tar mitt fan, jag åkte ut från Expressen på grund av det där och några andra grejer. Då stängdes inte bara Expressens dörr för all framtid, det är ju fint. Hade det varit i ett annat land, om det var Norge eller Danmark eller något, så hade de sagt att okej, den där killen kan ju fortfarande skriva. Han klantade sig lite där eller han gjorde någonting. Men alla dörrar stängdes av samma anledning. Därför att alla de här människorna känner varandra. Det är samma kotteri, det är samma utbildning, de bor på samma halvö i centrala Stockholm. De har druckit samma drinkar vid samma tid, vid samma bardiskar. Och du vet, de känner varandra, det är samma gäng. Jag kom från ett annat håll, jag har inte gått någon utbildning. Jag har aldrig kallat mig för den senaste tiden jag kände att det kan jag nog börja göra. Kallat mig själv journalist. Jag har aldrig gått någon journalistisk utbildning. De kommer inte från samma klass, samma ursprung, samma grej. Så jag har inte allt det där. Och det där syntes som en fördel i början. Det var väldigt bra att komma utifrån, knacka på och säga, jag heter det och det, jag kan det här. Och kolla den naturkraften, det här är ju bra. Vi låter honom göra allt på Expressen. Så jag skrev 2 sportkrönikor i veckan, huvudkrönika i tidningen. Skrev på ledarplats, gjorde resereportage. Hade 2 webb-tv-program, 2 podcast-tv-program. Och var med i manspanelen med Leif GV. Ja, det är riktigt. Vi svarade på medelålders kvinnors kärleksbekymmer.
Expert.
Ja, exakt. Då kan man tänka sig att den medelålders kvinna, med all respekt för om ni är medelålder riktigt, som väljer att höra av sig till Marcus Birro och Leif GV Persson med sina kärleksbekymmer, alltså, då får de vad de förtjänar i svar. Kan jag tycka på något sätt. Men det var ju jätteroligt. Jag gjorde liksom allting på Expressen under en tid. Och det var fantastiskt, det var jättekul och sådär. Men när det sen började blåsa, jag gjorde en del dåliga beslut, jag var med i en del dåliga sammanhang. Och jag hamnade framförallt i ett läge där jag inte skötte mina kort. Och det där har bara blivit, du måste sköta dina kort om du ska vara offentlig. Du måste vara smart. Du måste veta vad du ska säga. Du får inte säga allt du tycker och tänker. Om det är så att det du tycker och tänker inte riktigt går i paritet med vad alla andra tycker och tänker. Det är hela den här grejen. Ni vet om den där. Och den är fullständigt sann. Jag har levt igenom hela den skiten på en cirkel på 5-6 år. Jag har förlikat mig med det. Jag kan nästan garva åt det. Det är som det är. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har framförallt kommit ut teskena på andra sidan för att göra nu det som jag verkligen kärleksfullt brinner för. Och som jag dessutom får kärlek och respekt tillbaka på. Nämligen att jobba med fotboll framförallt då den svenska och den italienska. Sen är det mycket snåla, det är mindre folk som bryr sig, det är mindre pengar, det är mindre sådär. Men det är skönt. När det gäller en annan del med offentligheten också. När jag var ung och gick runt där i Göteborg med mitt eget namn skrivet i Tippex på skinnjackan. Ifall någon hade missat. Ja. Mitt Birro i Tippex.
Ja.
Nej, det är ju... Men det hade jag i alla fall. Då var det ju väldigt viktigt det här att bli någon liksom. Inte bara för sakens skull vara med i någon dokusåpa, inte den grejen, men att bli någon. Det fanns en eld i en, det fanns en kraft i det som jag tyckte att jag gjorde. Jag tyckte att det fanns, utan att jag egentligen hade formulerat det för mig själv, så fanns det en kraft som var starkare än vad jag var. Den fanns både när det gäller mitt missbruk, som vi möjligen kan återkomma till, men också när det gällde den kreativa sidan, att det här är någonting du har. Du har en talang här, du är bra på det här. Använd det. Jag ville nå ut, jag ville nå för. Jag ville inte bara läsa dikter och stå där i några papper inför 13 gymnasietjejer eller 8 i någon garderoben. Jag ville läsa liksom på Dalarock som det hette då i Hedemora förut, eller på Peace and Love sen, eller på Hultsfredsfestivalen, eller vara med i På spåret, eller jag, du vet, jag ville ju bli liksom, jag ville visa hela den här. Och den grejen är ju egentligen en bra grej, tror jag. Men det kan ju också leda en vilse tills att man tappar vad det är man i själva verket, vad det var som drev en ut från början på den resan. Och för min del, det som jag har försökt komma tillbaka till när det gäller början på den resan, det var att uttrycka sig, att bli berörd, att berätta för människor att de inte är ensamma i sina liv med det de känner. Och det är det jag försöker göra, det är det jag alltid har försökt göra. Sen när jag var och skrev en del grejer på i tidningar och sånt där, en anledning också, det var inte bara att jag åt lunch med folkvalda eller var med. Jag skrev även som den första i kvällspressen om förföljda kristna till exempel i Mellanöstern och adresserade barbariet där, vilka det var och varför det var. Då 2012-2013 så var det ingen som gjorde det i Expressen. Så då blev jag jagad för att jag skrev saker som var sanna, för att folk inte skrev dem att de var sanna på det sättet. Så jag var först på det, och då får man ta de grejerna liksom. Och det får man liksom lära sig att leva med. När det gäller, om vi då kopplar tillbaks lite grann till det italienska och fotboll. Hur många är intresserade av fotboll här inne? Ja, jag är blåvitt ändå. Är du öjsare? Det är ju underbart. Nu är vi två.
Jag sålde tidning när Rune Börjesson och Agnes Simon och Gunnar Gren spelade.
Det är länge sedan, men det är bra. Ja. Det är 60-tal, va? Eller är det 50-tal? Nej, 60.
60 räcker du.
60, ja, okej.
50 och
början
på 66.
Ja, 60. Ja, men då ska vi inte stanna så jättelänge med det. Men min farsa håller ju på Juventus. Och det kan ta kort varför han gör det. Juventus är ju den största klubben i Italien genom alla tider och har vunnit nu, framförallt sista väldigt mycket. De är allierade mycket med Fiat. Vad Fiat gjorde i slutet av 60-talet, eller förlåt, redan tidigare, efter kriget redan, var att de åkte runt och samlade upp alla de här arbetslösa unga männen, särskilt då, som var de som fick åka ut till, lämna landsbygden och åka till städerna för att jobba. Då var Fiat där, plocka upp dem, och inte bara plocka upp dem och gjorde arbetskraft av dem eller gav dem arbete, utan de fixade även bra, alltså sociala reformer åt de här arbetarna på den tidens premisser, får vi säga. Det var ju inte liksom, du vet, var inte facket så, men de gjorde ändå mer än gav dem jobb. De gav sig till att de fick semesterbostäder för barnen, semester att åka tillbaks och sådär, och kunde skicka pengar tillbaks och sådär, vilket gjorde att Fiat, Juventus, många som då jobbar i Fiat började hålla på Juventus och flytta tillbaka till sina hemstäder. Så när Juventus åker runt och spelar i Italien, så kommer till Sicilien till exempel, möter Catania eller något sånt där, så är det ju fler Juventus-fans på Sicilien som kommer och håller på Juventus än på Catania. Och det har att göra med att det var Fiat och att det hänger kvar på det sättet. På det sättet är italiensk fotboll unikt, genom att man kan följa hur samhället utvecklats och hur ser fotbollen utvecklas och tvärtom. Och nu är det ju bedrövligt. Man åkte ut mot Sverige, som många av er säkert vet, i november 2017 inför VM 18, och de har inte hämtat sig från den skiten än. Samtidigt som det var, jag var där nere under den när det hände, och då tror man att ja, men det stora i fotbollslandet Italien, de är i sorg när Sverige slår ut dem och sådär, vilket inte är sant. Det kan man inte säga, för att sabba man stämningen lite. Grejen med Italien är ju att det, och det vet ju ni säkert mycket om också, så ska det liksom sådär, men det är ju ett splittrat land. Det är liksom ett mini-Jugoslavien. Det är inget idé att det går vidare från dag till dag utan att allting bara faller upp i en, du vet, forum romanum hög. Det är ett under närmast. Så att Italien som fotbollsland fick stryka Sverige var ju lika för fler människor bara roligt. Därför att det var alldeles för mycket folk från fel lag, fel delar av stan, fel delar av landet som var med. Och, ja, men det går ju så, därför att det är ju inga från Milan med i det här laget, det är därför, det är ju rätt åt dem. Och så att det var ju mer sånt när Italien åkte ut. Italienare börjar ju följa sitt landslag när man når kvartsfinal ungefär i VM. Innan dess är det, jag kommer ihåg, för att dra en kort bild av det innan jag börjar andas igen, för jag pratar utan andas igen nu. Det var ju VM 06, då var ju Italien fotbolls-VM. Det är ju underbart. Det är inte de vackraste dagarna i mitt liv. Det var när Italien var VM 9 juli 2006. Men då hade jag en kille som var en italienare som var kollat på Sverige och Paraguay. Sverige var också med i det VM:et. De åkte ut tidigt, men de var med. Och då var det en italienare som... Och hela arenan var ju svensk. Det var 50 000 svenskar, tror jag. Så 2 000 från Paraguay liksom. Och han fattade ju inget egentligen, för han bodde så mycket folk i Sverige. Hela arenan var täckt. Medan italienarna, som är en stor fotbollsnation, de hade vunnit VM 3 gånger innan det. De har 2-3 tusen pers med sig som står med någon flagga liksom. Så att den nationella stoltheten och identiteten kring landslaget är ju inte alls så stark. Vilket Cesare Prandelli, fantastisk tränare, vi ska lämna den igen, så här kommer aldrig härifrån. Tränare i Genoa nu som slog Juventus med 2-0 i helgen för övrigt. Han sa det att om efter att Italien åkte ut tidigt 2014 igen i VM, för man har åkt ut tidigt igen i sista mästerskapen. Han sa det att om inte spelarna släpper sin lokalpatriotism och sitt kött om sina klubbar och vart de kommer ifrån när de kliver över tröskeln in i landslaget, så kommer landslaget aldrig vinna någonting. Och det är så det är. Och där har du en symbolik för hela landet Italien med. Det är därför det är så otroligt splittrat. Det är därför det är sådana dragningar mellan nord och syd och även mellan delarna av nord och i syd. Det är liksom ett land som nästan spricker hela tiden, vilket gör det till ett fantastiskt land att älska, ett fantastiskt land att vara i, ett fantastiskt land att vistas i, men det är ett väldigt svårt land att leva i. Och många anledningar, och det här är en av, det är därför också som man numera på gatorna i Stockholm kan höra mycket italienska mer än man gjorde förr. Och det är inte bara turister som tar Ryanair upp, utan det är folk som flyttar hit. För att det är svårt att leva i Italien helt enkelt. Och det handlar mycket om...
Det är mycket italienska
studenter
här uppe.
Ja. Ja, bra. Trivs de då?
Inte svenska, utan de läser ju engelska, de läser matematik och allt annat.
Ja.
Det finns många.
Ja, ja, men det... Och det
är glädjen av i vår förening också att njuta av.
Ja, det är bra. Och det tror jag är, det kommer bara bli mer det, eftersom det är som det är med det liksom. För det är ett stökigt. Ja, det är svårt. Samtidigt som det då är liksom ett fantastiskt land. Och allt det där gäller ju att få ihop, och det är tufft. Jag har släktingar kvar så som jag tyvärr inte träffar så jättemycket, men de bor ju då i Ferrara och i Vicenza utanför Venedig, så... Men just när det gäller fotbollen kan vi tycka vad man vill om, men det har blivit liksom den delen av det italienska som har fått representera Italien för mig. Därför har jag ju kommit att hålla väldigt mycket på Italien i landslaget. Och hade man bott i Italien och varit hälften, så hade det svenska, alltså det blir ju på något sätt det man lyfter fram, och det italienska blir när landslaget spelar fotboll. Och då har man ju fått vara med om 2 VM-guld, och det var ju 82 när jag var 10 år, vann de i Spanien där mot Västtyskland i final. Och sen slog man ju då Frankrike på straffar 2006. Då min pappa, jag har aldrig sett honom så blek i hela mitt liv. Alltså. När han satt bara... Jag tror jag måste sätta mig ner, sa han, och låg ner när han sa det. Då vet man att man är... innan 9 juli 2006. I Berlin.
Det var då han låg.
Ja, han låg ner och sa att han var tvungen att sätta sig ner. När Fabio Grosso skulle slå in sista. Innan paus ska jag bara dra den grejen. Innan vi sen efter, då ska vi inte prata så mycket fotboll, tänkte jag. Men bara dra varför, hur stort det kan vara, apropå italienska föreningar också. Om vi börjar då VM-historiken, det är en klassiker. Men vi börjar med den 1990, då var jag 18 år. Då var ni också, ja. Där omkring. Och då började... Va? Jag ser gråtfärdig ut. Men då var jag 18. Då gick VM i Italien. Då hade Sverige någon sån Italien-vurm. Jag bara fokuserade mycket på det fantastiska Italien. Mycket matrecept och sådär. Underbart Italien-VM och sådär. Och satt och kollade på det där. Och då åkte de ju... Då gick de till semifinal mot Argentina i Neapel. Maradona spelade Argentina i Neapel, Napoli då. De hade vunnit i sista gången. De har inte vunnit sen dess, men de vann då. Och det var också för ytterligare en bild av hur splittat landet är. Då gick Maradona inför den semifinalen ut i italiensk press, hade en stora presskonferens i Neapel med så klassisk Neapel-bakgrund, och hängde sån här gammalt, du vet, sån här Lady Lussen-tvätt och baracker och halvnakna barn spelar fotboll med hundar i några trälådor och sånt där. Folk dör, och skitsamma. Det är en maffia igen här. Så han gjorde en presskonferens där han sa så här, rent ut: alla ni som bor i Neapel och Syditalien, håll på Argentina, vad har Italien någonsin gjort för er? Inför en semifinal, tänkte om de skulle göra det här mot, om du vet, något land skulle möta Sverige. Håll på Norge istället liksom. Och jag kommer ihåg de här, jag läste ju om det då även långt efter sen, men det var ju 2-3 dagar där det stod och vägde, verkligen. Det här var ju stökiga tider i Sydeuropa när det gällde den här typen av... Inte bara den här typen av konflikter, men Jugoslavien var ju mycket värre. Men ni fattar, han byggde ju på de här oerhörda slitningarna som fanns och finns. Och det stod verkligen och vägde inför den här matchen. Och sen så kommer de in på arenan, hela Neapel är det fullsatt och det är så här. Och då kommer det, glöm aldrig, en stor banderoll som vecklades ut och som rullade.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Över San Paolo det stod förlåt Diego, men vi är trots allt italienare. Så det blev att de höll på Italien, sen vann Argentina på straffar då, den grejen. Då åkte de ut på straffar 90 då, och sen 94 då hade jag upptäckt italienska föreningen i Gamlestaden i Göteborg, som var ett fantastiskt ställe där man kunde få en pastatallrik och två flaskor vin, för det var ofta två flaskor vin alltid då, för ja, men 50 kronor, det var jättebilligt. Och så var det grappa och sen var det ju limoncello och sen var man ju väck i hallig. Men det var ju fint på det, det var innan. Det var i Gamlestaden. Vi mitt emot SKF i parkerade Gambingolotto spelade in.
Jaha, det är Gamlestadsfabriken.
Ja, exakt. Där var det. Ja, ja, 94. Ja, men då var vi där mycket och följde VM och Italien. De gick ju till var ju Sverige tog brons då. Det kommer ni ihåg. Italien gick till final. Det kommer ni kanske ihåg, det var en skittråkig va? Nej, exakt, det var ingen bra match. Och vad gick den till? Ja, hur gick det? Exakt, Brasilien vann på straffar. Vem var du missade bland annat? Baggio. Baggio sköt över, stora han som var vann. Baresi missade också, men det är precis, bra. Men det snackas bara att Baggio missade. Ja, de som inte är intresserade av fotboll, de har ju lämnat lokalen nu. Men bara ta den kort, bara för att visa. Det är 4 år mellan varje VM, fattar du eller? Så du hinner ju glömma, få, och, du vet, bearbeta din ångest, för det är ångest. Det är fruktansvärd ångest man åker ut på straffar. Det är vedervärdigt på alla sätt alltså. Och sen så hinner du bygga upp förväntningarna, 4 år kommer. Och så är du på straffar i en final mot Brasil igen, fattar du eller? Det är en mardröm. 4 år senare, VM 98, det har gått 10 år snart. Nu är jag ju då äldre. Vad blir det? 26. Ja, men i VM, fortfarande samma italienska förening. Italien, VM går i Frankrike va? Italien möter Frankrike i åttondelen tror jag. Hur går det? Kommer du ihåg? Ja, det är ut på straffar igen. Di Biagio bland annat missa och Massara. Och ja, skitsamma, de åker ut på straffar. Det, nu har det gått 2000, det har gått 10 år. Fattar ni det? Fattar ni? Vi är snart klara i paus. 2000, EM. Italien går i sina fantastiska vita kappatröjor med Paolo Maldini och Alessandro Nesta och de här snyggingarna går till final. Möter Frankrike. Döms av en svensk domare, kommer du ihåg vem det var? Ja, från Mölndal. Moderatpolitiker i grunden. Dansbandsångar. Anders Frisk. Solbränd, snygg karl från Mölndal, du vet. Italien tar ledningen med 1-0. Del Vecchio från Roma för övrigt 1-0. Del Piero kommer fri, missar. De vänder, jag tror det är någon gubbe som gör 1-1. Och då var det golden goal på den tiden. Så var det sån här förlängning. Den som gör första mål vinner. Och Frankrike gör det naturligtvis. Därför att han, Anders Frisk, lägger till en kvart eller vad det är. Så de vinner det. Det har gått 10 år där de åkt ut på det sättet. Fattar ni vad det gör med en människas själ om man är passionerad? Det är både roligt och fruktansvärt samtidigt. 2002, vi är snart klara. 2002. Då har Italien sitt bästa landslag under Trapattoni som kom in och slängde vigvatten vid tränarbänken. Det gillar man innan varje match. Kom in, möter Sydkorea. VM går i Sydkorea. Det är FIFA. De har ju fifflat att Sydkorea ska få det där VM-et. Då är det en gubbe som heter Moreno som dömer den matchen. En från Sydamerika någonstans. Dömer ut Totti för han blir nedsparkad. Han får rött kort för filmning. Det är helt vansinnigt. De har ju 3 regelrätta mål som döms ut för offside. Allting är uppgjort naturligtvis. Sydkorea vinner den matchen. Moreno sen åkte fast för knarksmuggling, den FIFA-domaren. Suttit i fängelse i 2 omgångar, fattar ni eller? Bara för att lägga den. Ja, exakt. 2004, nu är det 2 år innan. Nu är det bara 5 minuter kvar. 2004 är det Sverige och Danmark, Italien och något till i samma grupp i EM-konoren.
2-2.
Ja, exakt. Då är det så här att inför Bulgarien var det fjärde laget. Två lag går vidare. Inför sista omgången så är det så här. Sverige möter Danmark, Italien möter Bulgarien. Om Italien slår Bulgarien med 100-0 spelar det ingen roll om Sverige och Danmark spelar 2-2, för då går Sverige och Danmark vidare. Italien åker ur. Då är det en italiensk reporter som frågar han, Lasse träningsoverallen Lagerbäck, frågar honom: dö, ni är ju så här brödrafolk och grejer, ni träffas ju och ni är vikingahjälmar och skit och sup. Ni hänger ju ihop liksom. Det är klart att ni spelar 2-2. Var vid Lars Lagerbäck, den där gången sett honom förbannad för. Han reser sig upp och jättearg säger: du, så gör vi inte i Norden. Menar dessa, du vet, till skillnad från ah, okej, okay, sorry. Vad blir matchen? 2-2. Jag känner Magnus Hedman lite som stod i mål i den matchen för Sverige. Så jag har frågat honom 300 gånger tror jag. Var matchen uppgjord? Vet du vad han svarar varje gång? Nej! Exakt. Och där åkte Italien ut på det här doe-doe då liksom. Och sen 2006 så får man då vinna VM på straffar mot Frankrike. I semifinalen mot Tyskland, Del Piero som missade i finalen mot Frankrike 6 år tidigare, kommer fri på samma kant, har samma läge, står 1-0 i samma utsatta läge, sätter den. Fattar ni? 6 år senare gör han mål i samma läge som han missade 6 år innan. Och Fabio Grosso får in sista straffen mot Frankrike. Och Italien vinner VM på straffa. 16 år, det är alltså 16 års terror som du vädrar ut med demonerna för att de vinner VM i en gång. Och sen efter det har det varit terror igen. Så det är en liten glädjegrej och hela den. Fattar ni det? Vad det gör med människor, hur man åldras liksom i förtid. Ja, det är rätt då. Vi behöver lite vatten på den, tar vi en paus. Så hörs vi om en stund igen. Ja, men jag tänkte ge en någon sorts prata lite om kontra, alltså det här svensk-italienska pratet, det är intressant, det är med någon som är ungefär likadan, lite äldre, med halvitalienare och sådär. Det är ju, vi är ju ett speciellt slag av folk. Och just det här som du sa då i pausen är att det kunde ju varit ett sånt fantastiskt land. Det kunde varit ännu bättre. Det hade kunnat, om det inte var det som vi var inne på innan här med korruption. Med vänskapskorruption, inte bara pengar i korruption, utan handlar om vem som känner vem och varför och hur länge man har känt någon. Och om man kan hjälpa någon in och på vilket sätt. Och vad tar alla pengar vägen? Och det som du sa också, det finns regioner som går bättre än hela Grekland, ekonomi liksom, små landsändar. Vart tar alla pengarna vägen när det inte... Det är massa saker som inte fungerar och allt det där föder en otrolig frustration hos människor och också närmast en vanmakt. Och ett så rikt land som Italien hamnar i ekonomiska trångmål som gör att människor, som det var för några år sedan, närmare 100-tal, vad jag vet, bara tog livet av sig helt enkelt för att de riskerade att förlora sina gårdar eller förlora jobbet bara eller vad det än var. När det finns pengar. Det finns hur mycket pengar som helst. Liksom. Och det handlar ju i någon mening om att det är en svag stat. Alla länder med svaga stater utbildar ju maffiaväsen av olika slag. Sen kan man kalla maffian för olika saker. Man kan till och med undvika att kalla den maffia. I Sverige kallar vi aldrig något maffia. Vi tror att vi är så... Liksom, du vet, här är det ordning och reda och det är ingen som gör något. Och det pågår ju så mycket grejer här. Men vi har en självbild av att det ska vara liksom så otroligt bra och så. Men det är ändå såklart mycket mindre korruption i Sverige än vad det är i Italien. Och det beror ju på, det kan man ju tycka vad man vill om. Det är liksom två halvtaskiga grejer i någon mening. Men Italien har alltid haft en väldigt svag stat. Och haft en väldigt dålig tilltro till staten. Jag vet när de skulle ha, så här, det kom lite senare i Italien, men så här, att man ska ha tungan av bilbälte på sig. I Neapel då, återigen, gick ju bräschen på den grejen. Då sålde man t-shirts där det såg ut som om man hade bilbältet på. För... Till och med en grej som är bra för att rädda livet på en själv. Nej, fan, ingen även ska tala om för mig vad jag ska göra liksom. Det är lite den där, om jag vill röka här på bussen, ja men det är rökförbud. Ja men jag vill liksom, det är lite den känslan. Och den är ju skön till viss del, men den kan bli rätt tröttsam också. Framförallt om man aldrig har tilltro till någonting. Om en stat kan ju vara vad som helst, men kan ju också vara ett gemensamt kollektiv som vi ihop är med och delvis bygger upp. Och därmed i och med att vi hjälper åt att bygga upp det, så kan vi känna tillhörighet till det, och därför har vi respekt för det och så vidare. Då är det ju en bra grej i någon mening. Men det som händer är ju liksom om det blir, som det också blivit i Sverige de sista 5-10 åren för övrigt, där folk har, där det har blivit en vidgad mellan media och folk, mellan landsbygd och stad, mellan kultur och med hela de här klyftorna som har bildats i Sverige också. De är ju enorma i Italien. Man känner ingen tilltro till stat. Man känner möjligen tilltro till sin kommun, till sin stad, till sitt kvarter, till sin gata eller trappnummer till slut. Men det där blir ju också, förlängningen av ett sånt tänk blir ju Jugoslavien till slut. Där min portuppgång är bättre än din portuppgång. Om inte du så kommer vi att skjuta i din jävla portuppgång. Fast det är samma. Det finns sådana drag i Italien. Det är inte lika uttalat som det var i förra Jugoslavien, men det finns ju där liksom. En något lättare, lightare variant av det är ju mat, som vi var inne på liksom. Om du åker en bygata där så är polentan är ju god här, men 10 meter längre bort vet de ju inte vad de håller på med liksom. Men det är samma. Men det där är ju liksom, men när det gäller statgräns så är det ju just för att det är en svag stat, så kommer det in starka aktörer, maffia, som kliver in och tar det ansvaret så att säga, och som bygger sin. Och då finns det också människor som öppet, mer eller mindre, anammar den livsstilen eller säger sig tillhöra de grupperingarna, och som tycker att okej, men då har vi någon som kommer och sköter det här. Någon rensar liksom. Någon måste ju hämta soporna till slut. Typ.
Vi hade ju Thomas Lappalainen där
igår. Ja, fin kille. Ja. Känner kom.
Ja.
Han är bra.
Han pratade om maffian.
Ja. Vad sa han då? Ja, okej. Okay. Jag kollar det. Han kan mycket mer om maffian än vad jag kan. Han har skrivit flera böcker om det. Det har inte jag gjort.
Men det var väldigt intressant.
Ja, det är bra. Men som sagt, det finns ju en sån där. Men jag tror att man gör ett misstag om man som svensk solar sig i någon sorts självgod glans och tänker att, som Lars Lagerbäck gjorde lite grann i mitt snabba anförande innan paus, att sånt där är det ni gör, här har vi det liksom mycket bättre. Det är den första början till att börja bygga en parallell stat, när man inbillar sig att man är bättre än någon annan för att man är på något sätt. Så det tror jag inte riktigt heller på. Men det är klart att det är mycket, mycket mer maffia och sånt i Italien. Samtidigt som de sista 10-20 åren även har kommit en folklig vrede mot maffian som inte har funnits tidigare. Den är inte tillräckligt utbredd. Det är alldeles för många människor, vanligt folk, som fortfarande tjänar på maffian eller som är rädda för maffian eller både och. Vilket gör att den fortfarande kan leva vidare. Och det är fortfarande också statens fel. Eftersom staten medvetet har dragit sig undan och tillåtit de här aktörerna att ta över. För någon måste bringa säkerhet över en stad. Och är det någon annan som gör det, då tänker man, okej, men de sköter åtminstone patrulleringar här på kvällarna. Jag ser inga karabinjärer eller poliser här, men jag ser de där. Och då är det bra, då är de här. Då är det där man känner sin tillit liksom. Så någonstans måste människor ty sig till.
Det var det han sa, skyddet. Ja. Det var det som det
ja.
Sa.
Ja. Ja, samtidigt som maffian jobbar så att de även är de som skrämmer. Mm. Så att de skyddar folk från sig själva. Det är också klassisk maffia-grej liksom.
Är det sant att Berlusconi är på väg tillbaka?
Berlusconi är alltid på väg tillbaka. Ja. Bunga bunga. Ja. Ja, vad ska man tycka om Berlusconi? Man kan tycka en väldig massa om Berlusconi, och det mesta är inte speciellt bra, är helt ärligt. Samtidigt som jag kan tycka att ska man förstå italiensk politik och Italien, så kan man kan sätta sig på höga moraliska svenska hästar och konstatera att italienare är bara ett par lallande idioter som har röstat fram 53 statsministrar eller liknande sedan andra världskriget, och Berlusconi är ju bara en medial lallare liksom och sådär. Samtidigt som man kanske då glömmer, missar lite grann varför man röstar på det sätt som man gör, varför man väljer en gubbe som Berlusconi, varför han ständigt kommer tillbaks. Nu har han ju dock varit borta under ganska lång tid. Så att någonstans har han ju faktiskt fått ta sitt straff för vad han har gjort delvis och hur han har klantat till det och sådär. Men det finns farligare människor än Berlusconi för Italien, tror jag, om jag säger så. En grej som jag tänkte bara på när det gällde Italien, att hur många har varit i Rom? Ja, det fan, det är mangrante. Gillar han. Du också var det då. Rom är fint. Men även om Strindberg tyckte det var hemskt illa om Rom. Han sa att det var bara en trist stenhög. Sen satte han sig på något café och drack absint. Eller i omvänd ordning liksom. Men grejerna med att åka till Rom, det är liksom när man blir äldre, så att man gör saker för första gången. Att komma till Rom är varje gång som jag gör det för första gången. Varje gång man kommer till Rom så är det man är här igen. Fast det var just jag. Det är ju, och det är väldigt få sådana tillfällen som man får. Man blir äldre, tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt. En sån skön grej med att åka till Italien och framförallt till Rom är att varför jag sen kommer att hålla på ett lag från Rom istället för Juventus då till min pappas förtret var ju just att jag blev förälskad i staden Rom när jag åkte dit med min mamma faktiskt första gången 89 när jag var 17 år första gången. Jag ska bara ta några exempel på, innan vi kan släppa fram frågor, vad det kan leda till att ha ett italienskt temperament i en svensk utsläkad förbannad offentlighet. Vad det kan leda till, och det kan man ju skratta om nu några år efteråt då. Det är några, jag jobbade ihop med Lennart Ekdahl i TV4 under mina hysteriska år där jag gjorde allt. Jag var med i Let's Dance också ett år. Min dotter är inne och googlar den skiten nu, det gillar man inte alls. Alltså, YouTuber det. Det har ni glömt. Men samma år var jag med och vann På spåret också. Det är fint med Johanna Koljonen, det var hon som vann, jag var med det kan man säga. Men det var någon gång som någon tidning hade räknat ut att det var någon fredagkväll jag var med i Let's Dance på TV4, för det går ju samtidigt, klockan 8 va? På spåret klockan 8. Sen hade det något kaféprogram innan och sen var det Karlavagnen på kvällen. Så jag tror jag täckte var 6,5 miljon människor eller något någon fredagkväll där. Och då kände jag väl att ja... Eller tvärtom, jag borde ha känt att nu får du göra något åt det. Jag gjorde inte det, men jag borde ha gjort det. Hur som helst, jag jobbar på några bara exempel på vad som kan hända när det kommer liksom det italienska och svenska möten. Det blir bräckt vatten av de här två kraftfulla floderna som möts. Det ena är en gång som vi hade jag jobbade med Ekdahl i ett kvällsöppet på TV4, gick sen torsdagkvällar. Eller onsdagkvällar var det. Och så hade jag, det var Lennart Ekdahls show, men jag var sidekick. Så jag fick ungefär 20 sekunder innan reklamen på slutet säga någonting. Men ungefär det jag fick av Lennart Ekdahl. Men jag var nöjd över den grejen. Men då hade vi något om Ullared TV-program. Hur många har sett programmet Ullared? Det går i kanal. Har ni? Nej. Okej, men det är i alla fall ett program. Det är klart ni har sett det. Ni vill bara liksom... Nej, okej. Men ni som inte har sett det då. Det är så halvpackade damer från Sölvesborg som åker bussar upp. Och så går de i alla varuvagnar. Du vet, med vagnar. Och så lägger de och handlar. Och den som har handlat mest vinner. Du vet, duschtvål för 25 000 eller något. Då pratar vi om folklighet. Och det här programmet var nytt då. Så jag kritiserade det och sa att det är inte folklighet. Ullared och de här tv-programmen där de hånar vanligt. För det där är ju ett program som hånar de människorna som är där. De förlöjligar att de har gymnastikbyxor. De garvar åt dem, säger till dem att ni kommer bli kändisar om ni visar det kvittot mot den här stapeln för att ni har handlat duschtvål för 12 000. Det är jätteroligt, så visar vi det för folk. Och så tror de att det är folklighet, och jag var skitsur på det. Jag sa att Lill-Babs och Lars Forssell, när de sätter sig och dricker whisky upp, som de gjorde innan de dog då, nu. Men ändå, innan då, så gjorde de det och skrev låtar. Det är folklighet, fattar ni eller? Gunnar Ekelöf i folklighet, Karin Boye, Dan Andersson apropå Dalarna, det är folklighet. Ullar är lite folklighet, det är att göra folk till idioter och slagermusik på 3 minuter och skit. Det är inte folklighet, fattar du eller? Vi kan mer, tänkte jag. Och då sa jag det eftersom jag brukar säga det jag tänker på den tiden. Och det blev liksom, du vet, det var krismöten på TV4 och han var folkförakt och det var så här, första sidan i tidningarna och vilket svin jag var som hatade folk. Då borde jag börjat fatta, men det gjorde jag inte. Så jag fortsatte ju. Så då var det, när jag hade hybris, då tänkte jag kan ju ta över hela världen. För jag har aldrig känt att något stoppar mig med någonting. Vilket ni kanske märker. Den enda som stoppar mig, tack gode Gud, det är Gud. Och jag själv nu då delvis med halvgudomligt och även mänsklig bistånd ibland. Så stoppar mig. Men då hade jag kände att det finns inga gränser för vad jag kan göra och inte göra. Så jag tänkte, när jag hade precis blivit, just det, för Ekdahl slutade, så jag skulle ta över Kvällsöppet. Och bli programledare och få en egen sidekick. Och då tänkte jag så här, ja men det verkar ju kul, men jag kan väl bli partiledare för Kristdemokraterna samtidigt. Tänkte jag, för det var ju dåvarande Göran, hur många kommer ihåg Göran Hägglund? Ja, det är två. Han sa så här att alla som känner sig manade att utmana honom skulle träda fram. Ordagrant. Och det gillar man ju när någon säger prata bibliskt, då går jag igång. Jag gillar det. Så jag tänkte, jag trädde fram. Och alla brydde sig om allt jag gjorde på den tiden. Så det blev ett herrans liv om att jag skulle bli partiledare för KD. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara att gå runt i kostym och debattera i TV? Jag kommer ju vinna varenda. Jag kommer ju bli Ebba Busch innan Ebba Busch. Så jag tänkte, det är bra. Tills någon sa på TV4, men du vet, du kan ju inte vara programledare för ett debattprogram om politik och vara partiledare samtidigt. Och då fattade jag, okej. Men då tog jag upp det fina exempel Gustav Fridolin. Honom känner ni, gammal språkrör. Eller gammal, han är ju 13 jämt. Men nu är han är fel, känner Karl. Han är ingen fel på, han är fantastisk. Han satt ju för Miljöpartiet och jobbade för Kalla fakta på TV4 samtidigt. Det funkar ju, men han var ju miljöpartist och alla är miljöpartist på TV4, du vet, så det är inga problem. Däremot när det är KD, då blir folk skitförvirrade, det gillar de inte alls, du vet. Så då åkte jag ut från Kvällsöppet och åkte ut, jag fick sparken från Kvällsöppet och så sa jag till KD, nej det går inte, innan, så jag tänkte jag får behålla, men jag åkte ut från båda. Så på morgonen var jag både möjlig partiledare och programledare, på eftermiddagen hade jag inget av det. Så jag fick starta ett webb-tv-program på Expressen istället. Men det är en annan. Men då, där borde man också ha fattat. Då kanske jag började fatta. Och den sista exempel jag ska ta innan vi kan gå in på lite frågor, tänker jag. Det är när jag skrev något allvarligare. Men jag skrev väldigt mycket om förföljda kristna. Jag skrev om kristna överhuvudtaget. Om min kristna tro i Expressen. Jag skrev krönikor varje vecka i Expressen. Varje onsdag. Många, alltså en miljon läser ungefär de krönikorna. Varje vecka. I särklass mest läst av alla. Efter GV. GV har alltid mest. Men efter GV var jag den mest lästa krönikören. Välbetald, hyllad. Allting var fantastiskt fint. Sen började jag skriva om förföljda kristna. Och då började tidningen att knorra och inte tycka att det var speciellt bra. Förrän jag visade de reaktionerna på just de krönikerna. För varje gång jag skrev om kristen tro eller om förföljda kristna, så var det liksom, då kunde de mäta hur många som hade läst och klick och allt det där som de räknar framgång på. Jag kunde även visa en massa reaktioner jag hade fått som var liksom, så jag kunde skriva om andra grejer och ingen brydde sig. Men varje gång jag skrev om det så reagerade folk. Så jag fick hållas. Tills jag skrev en krönika om förföljda kristna i Mellanöstern. Jag skrev bland annat två grejer. Sen ska vi lämna den här biten bara för att det är så skönt att lämna den. Men jag tycker det är för att visa en bild av hur skillnaden i temperament och hur det kan gå i sanningssägarfri landet Sverige, där alla älskar olika och alla är så glada över att man får tycka och tänka fritt. Då skrev jag en krönika om förföljda kristna. Jag skrev att kristna är den religiösa grupp i världen som är mest förföljd. För så är det. I särklass. Och det kanske du och jag vet, men jag tror att de flesta kanske blir så här, va, är det inte, kristna är väl alltid i överläge liksom? Nej, kristna är den religiösa grupp som är mest förföljd, överlägset över hela världen. Det är värst i Nordkorea, förut. Det är de som är värst. Men i Mellanöstern så är det militanta muslimer som mördar och fördriver kristna. Och det skrev jag, och det var 2012. Då skrev man inte så, kan jag säga. Men det var jag skrev i mitten på krönikan. Det var en mening, och klockan 7:15 började ringa 08738-nummer. Det är Expressen, eller Dagens Nyheter. Så om ni ser det på displayen, svara inte, bara låt bli. Så då ringde det, och jag fattade ju med en gång vad det handlade om. Och så ringer någon mellanchef, det är många mellanchefer på Expressen som jobbar sent på kvällarna. De ringer, så säger de att den här krönikan kan vi inte trycka. Och då frågar jag varför. Jag vet varför. Ja, det är du skriver om muslimer. Och vad är det jag skriver om muslimer, frågar jag då. Och det är sån där moment man känner, det här måste, jag måste komma ihåg det som händer nu. För det är angeläget. Jag vet att jag kommer, det är någonting i bakhuvudet som öppnar. Kom ihåg det här samtalet, så jag minns det som igår. Vad är det i krönikan som du har reagerat på? Det är meningen, i Mellanöstern är det militanta muslimer som mördar och fördriver kristna. Den meningen är det. Vi kan inte skriva det. Och då frågade den enda frågan som borde vara aktuell i sammanhanget. Är den fel? Vad svarade han då? Nej, den är inte fel. Det är helt rätt. Men vi kan inte skriva det. Och då gick jag ett steg högre upp till en annan mellanchef. Och så sa jag, och till slut fick jag igenom den krönikan. Det var den sista jag fick igenom sen jag fick sparken. Men den fick jag igenom. Dagen efter, när jag kommer ut där jag bodde då, så står det en syriansk familj utanför. Där de har läst den här krönikan då. Och där de står och gråter. Pappan står och gråter. Dottern skickas fram på knagglig svenska, ska tacka mig för den här krönikan. Därför att det är första gången de har varit i Sverige 1,5 år. De har flytt från IS-terror, kommit till Sverige. Det var precis, ISIS heter det fortfarande då. Det var precis när det här började rullas upp i Syrien. Inte när det började, men när vi började få upp ögonen för det. Det är en stor skillnad. Då kommer den här dottern fram och vill tacka. Och de bara står och gråter och tackar för. Gissa vilken mening det var. Det är för att det var första gången någon i deras nya land, där någon hade skrivit vad det var de hade flytt ifrån, och som vågade sätta ord på det liksom. Och det är jag fortfarande så otroligt stolt över. Så jag ringde Expressen, för jag visste ju att det var svårt att få den att gå igenom. Så ringde jag till dem och sa och berättade om den här reaktionen och alla mejl som bara liksom, det var ju närmare 1000 mejl som kom den dagen. Och skickade det, och jag fick svaret, ja, det var ju roligt då, Marcus, att vi tryckte den. Och 2 veckor senare så hittade de till slut en anledning att ge mig sparken. Liksom. Så går det också till i det här landet där vi liksom är fria och toleranta och vi stämplar om vi älskar olika och sådär. Du får älska olika så länge du tycker lika. Fattar du? Om du börjar tycka för olika, då är det ingen. Det är också en annan grej när det gäller temperament där. Där folk ser upp i kantskapen med varandra fast man har känt varandra. Jag har råkat ut för det. Folk jag har känt i 30 år. Jag har släktingar nära som har sagt upp i kantskap med mig därför att de tror att jag röstar på ett annat parti än vad de gör. De är inte säkra, men de tror. Den jäveln vill inte jag ha kontakt med längre. Jag har känt honom som en 87. Men jag säger upp, jag plockar bort honom från Facebook. För vi har kanske olika uppfattningar i några politiska frågor. Det är helt unikt för Sverige. Det händer inte någon annanstans. I andra delar av världen går man in i rum där folk tycker olika. För att de tycker olika. Det är den enda anledningen du behöver få gå in i det rummet. Fattar du vad jag säger? Här är det liksom, åh nej. Och det där också, degradera en annan människa till en politisk uppfattning. Allt annat faller liksom av. Att du tycker så i den frågan. Därför kan inte jag umgås med dig. Fattar ni? Om man berättar det för en italienare, de fattar ju ingenting. Så att ibland när vi sitter och säger, och med all rätt naturligtvis, att det är ett märkligt land, Italien. Det är konstigt, det är mycket korruption. Men vrid blicken inåt det här som pågår i det här landet med ibland. Det är ett fullständigt galet land alltså. Du vet, man ska sätta de här, var man någonstans på kartan. Man, vi så långt ifrån lagom det går liksom. Det är totalt way out. Och den som tror att vi lever i någon sorts utav den bästa av civiliserade demokratier. Där minsann alla får komma till tals på samma villkor och där det är fri. Glöm den grejen alltså. Tycker du olika tillräckligt hårt, tillräckligt länge, så blir du liksom degraderad, förflyttad, bortförd. Och det är liksom, i mitt fall, inget synd om mig längre. Det är möjligt att det var det eller att, ja, skitsamma om det nu. Det är inte det liksom. Men man ska vara väldigt klar över hur det går till, hur det låter, vad som händer och vilket pris man kommer att få betala om man ihärdigar i sin ambition att vilja berätta vad man själv anser som sanning. Då kommer man få vara beredd på att ta och betala det priset. Och därför kan jag inte klandra någon som blir feg eller som jag innan har sagt att det är ryggradslöst eller ingen ställdes upp för mig när jag föll eller när jag fick stryk eller när alla Schulman och hela det här patraskgänget gick runt och sparkade så fort de kom åt och började snurra sina handdukar att ingen stod upp. Jag förstår det. Därför att jag vet vad det kostar. Då är det lättare att glömma allt annat och lyfta upp och vara tyst och liksom, nej men vi säger inget för det är bäst liksom. Fattar ni det här? Så lite mer Italien i Sverige och lite mer Sverige i Italien är ju bra. Därför är ju halvitalienare det bästa som finns. Därför får jag liksom...
Det syns ju ut i arbetslivet också det där.
Det gör det va?
Ja. Mm. Jag får... Det är folk som får sparken för att de har liksom sagt för mycket.
Ja.
Och då blir de liksom helt utfrysta.
Och det handlar ju inte om att man tycker att något är fel eller att någon måste hålla med. Det är också en svensk grej. Jag tycker inte som du. Nej, det är ju underbart. Jag vill inte umgås med folk som tycker som jag. Det är ju fruktansvärt.
Nej, men det är helt vansinnigt. Alltså, jag har ju träffat människor. Jag har ju jobbat med rehabilitering på försäkringskassan. Jag har träffat människor som har blivit helt jävla under isen. Av hur de har blivit behandlade. För att de har petat på någonting som man inte ska peta. Man ska inte tycka så eller man ska inte berätta det här.
Nej. Och sen var ju, precis, det där pågår ju under den tid, liksom, jag får ju också många sådana, det fick inte så mycket nu längre, ja. Eftersom jag inte håller på med det. Men det här är ju de mindre, min var ju mycket större då, eftersom det blir så offentligt allting. Men det här pågår ju precis som du säger, i det lilla, i vardags, i yrkeslivet, överallt jämt. Ja, nu vill inte peka finger åt Sverige, det var inte därför jag kom hit, men... Men är det någon som har några frågor vi kan runda om eller föra några argument kring så är det ju alltid kul. Nej, exakt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.